Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede, och med...
Lena Ljungdahl är också här.
Ja, det är hon.
Ja.
Vad härligt.
Vad har vi för avsnittsnummer? Det var så länge sedan jag tittade.
Ja.
331 är vi framme vid.
Tänk ändå. 331 idag alltså.
331, och idag ska du dra ett... Det är Kristorsdag och du kommer att dra ett superspännande case, ett fall, ett ärende. Någonting polisiärt och spännande som du ska berätta om och som vi sen ska ösa ur.
Just det, ja. Alltså jag vet inte hur folk i gemen förhåller sig till fallet, för alla har hört talas om det. För egen del så valde jag detta enkom på grund av att kriminaltekniken är helt magisk i detta fall.
Detta kommer vi få höra alldeles strax. Ska vi avhandla någonting innan? Vi har ju gjort sista stoppet på vår krimquiz-turné.
Ja.
Som vi har åkt runt med.
Ja.
På Steam.
Så
i Västerås. Där avslutade vi med dryga 300 gäster. Kul som tusan.
Ja, men verkligen. Som alltid liksom när man har satt punkt för något sånt här som har pågått över tid och som har krävt förvisso en del arbete och lite urladdning och så, så infinner sig en liten tomhet i min själ.
Är det mer så här, var är applåderna?
Ja, just det. Är de slut redan? Nej. Nej, men det är så härligt att träffa våra lyssnare tycker jag. Jag tycker det är jättemysigt.
Det var riktigt kul. Och min absoluta favoritsekvens på hela krimquizet på hela kvällen, vet du vad det var?
Ja, det tror jag vet vad det var.
Ja.
Det var när vi drabbades av ett tekniskt debacle.
Ja.
Ja.
Och jag har också varit ute lite på sociala medier och tittat runt. Det är inte bara min favoritsekvens. Det var flera i publiken som tyckte att de... 20 minuterna eller vad det nu var. När tekniken helt gick ner. När bilden, filmerna, när allt liksom gick ner. Och vi helt lämnade vad vi hade planerat. Du satt med fullskalig panik. Och jag reste mig upp och började köra allt från charader till berätta anekdoter.
Du körde någon form av roast där i.
Ja, det gjorde jag också. Jag spontan roastade lite. Den kunde man ju för sig se komma.
Ja, det kunde man. Och jag tyckte den var rolig.
Men det var fantastiskt roligt. Jag ska bara släppa ut Åke.
Let
han
him
vill
out.
Ut. Kan du passa på?
Jag roastar lite då.
Ja.
Ja, men det är härligt när man drabbas av sånt här tekniskt strul då. Och man får konstruktiva råd så som att har du testat att starta om datorn och kan det vara något fel på laddkabeln och så. Men det löste sig till slut.
Det löste sig till slut. Det blev till och med jättebra till slut. Och kul.
Det blev kul.
Blev det.
Såklart.
Ja, är det något annat vi ska avhandla? Jag har en rövhatt på slutet.
Ja. Nej men alltså, jag är lite... Jag vill igång nu bara.
Ja, nu kör vi.
Vi kör. Vi åker. Vi ska, mina vänner, idag prata om... kidnappningen av Charles Lindbergs lilla bebis. Det här caset har ju typ alla hört talas om, tror jag.
Jag tänkte precis säga, hade ingen aning om att han hade en bebis.
Nej, okej.
Det här är, jag är helt nollad här.
Är det sant? Otroligt förvånande ändå, tycker jag. Men...
Är det verkligen det? Har jag någonsin hört talat om något case som du drar?
Nej, men det här är ju ändå... Wow.
Jag är helt nollad, men jag kommer kunna sticka in med... Tro mig, jag kommer bidra.
Men du känner till namnet Charles Lindberg?
Jo, jag vet hur Charles Lindberg är. Men jag visste inte att han hade en bebis och än mindre att bebisen hade blivit snatchad.
Ah, okej, okay, jag förstår. Ja, men alltså, jag har läst in mig lite på det här caset. Jag har känt till det här caset ett tag just för att det innehåller en ganska speciell variant av kriminalteknik. Mm-hmm. Och vi kommer göra ett avsnitt inom kort om lite udda kriminaltekniska varianter och spår. Och då Spännande. Tänkte jag direkt på det här caset, men så sammanföll det ju med case torsdag. Jag tänkte, ja men då kan vi väl bränna av det då?
Mm, vad smart.
Kort och gott. Alltså, vi pratade om den Charles Lindberg som gjorde en ensam flygning över Atlanten 1927 med ett enmotorigt flygplan som för övrigt hette Spirit of St. Louis. Och detta skedde då utan mellanlandningar. Flygningen tog 33 och en halv timme och han var ganska ung, gossen Lindberg, när detta företog sig.
Han dygna.
Mm. 25 år gammal. Det tycker jag är imponerande. Han har ju, eller hade, svensk...
Hade inte varit mer imponerad om han var typ 96. Alltså 25 är man väl ändå rätt spänstig, eller?
Jo, det är sant förstås. Fan, det hade ju varit något. Och kanske också om man kunde... Också, om man hade gråstar eller något sånt där.
Ja, exakt. Och gikt.
Ja, oh, herregud. Lindberg, han var ju av svensk börd, eller svensk ättling, så att säga.
Mm.
Son till advokaten Charles Augustus Lindberg och sonson till bonden Ola Månsson i, håll i nu Ljungdahl, gårdslösa nummer 15 i Smedstorps socken i Skåne.
Det har aldrig varit.
Inte jag heller. Lite kuriosa. Lindberg var ju, alltså han kom ju att ägna sig tidigt i sin yrkeskarriär åt flygning. Han var ju skolad i försvaret, i armén. Mm. Och gick arméns flygutbildning och blev sedermera kapten i flygvapnets reserv. Och postflygare för det amerikanska postverket. Och han hade rykte om sig att vara otroligt skicklig i luften, så att säga. Men också att han hade haft viss tur. Han hade nämligen störtat ett antal gånger innan Atlantenflygningen ägde rum, så att säga. 4 gånger beskrivs att han har räddats ur störtande flygplan med hjälp av fallskärm och sådär. Så att han var nog lite av en, så att säga, kicksökare också, får jag för mig.
Kan man tro?
Det kan man tro. Hur den var, 1927 så träffade han sin blivande hustru Anne Morrow i Mexiko. Och hon kom från en hyggligt inflytelserik familj. Hennes pappa var USAs ambassadör i Mexiko. Och de hade en sak gemensamt, nämligen flygning. Morrow var också intresserad av det och fick ju nu den bästa skolningen genom sin blivande make Charles Lindberg.
Mm.
Hon blev också Lindbergs co-pilot. Det är lite coolt ändå. Så de flög mycket tillsammans. De kom att gifta sig och ganska snart så föddes då deras första barn. Charles Charlie kallades han. Augustus Lindberg Jr. Kan vi prata lite om det här? Varför det för var så otroligt viktigt att döpa avkomman till exakt samma sak som pappa, farfar, gammelfarfar och farfars farfars far?
Man vill ju tro att det inte fanns en större portion narcissism vid den tidpunkten, utan att det fanns något praktiskt med det hela.
Ja, jag handlar om det. Att det här är ett liksom pragmatiskt sätt att sådär, underlätta för omvärlden.
Alltså, gör du verkligen det? Augustus!
Ja, i och för sig.
Ja. Nej, jag menar junior, den andra junior. Det är inte förenklande att ha samma namn, Anna.
Det har du fan helt rätt i. Inte om man befinner sig i samma lokal, så att säga.
Nej, jag tycker det är stökigt. Men
verkligen.
Jag känner ju en person här och nu som heter ett namn, och hans pappa hette samma namn och hans son fick också samma namn, fast i andra namn. Det tog liksom någonstans för räcker det.
Ja.
Men då är det liksom, de är fyra stycken av samma namn i rad.
Ah, ja.
Konstigt.
Ja, men det kanske då är som sagt inte tilltalsnamnen då. Det är under...
Jo!
Allihopa
jo.
Samma.
Ja. Nej, men... Nu ska jag inte hänga ut, nej. Men det är som att han heter Thomas, hans pappa heter Thomas och farfar heter Thomas, och då blev sonen Karl Thomas.
Fick ändå...
Jag tycker ändå att det är fräscht att det smög sig in.
Ja, det är trendbrott.
Tillnamn.
Åh, oh, jösses. Det kanske var av den här anledningen som då Charles Junior blev kallad Örnen. Att han fick ett smeknamn, så att säga.
Och det här... Sa de då när han föddes att Örnen har landat?
Det förtäller inte historien, men du utgår ifrån.
Jag
annars,
tror det.
Annars blir jag besviken. Det stammar nog sannolikt i alla fall från Lindbergs, alltså den äldre då smeknamn, The Lone Eagle. Hur det än kom sig så skulle ju familjen Lindberg drabbas av ett enormt trauma, och det är ju detta då som har blivit känt som kidnappningen av Charles Lindbergs son. Och detta ska äga rum 1932, den 1 mars. Då var det så här att Charles den äldre och hans hustru.
Ja.
De hade flera residens, så att säga. Men nu befann de sig i sitt, jag vet inte om det är sommarviste eller fritidshus eller motsvarande, men de skulle åka till sitt andra residens egentligen den här dagen. Men lilla pojken blev sjuk. Han blev förkyld och febrig, så de bestämde sig för att stanna kvar här nu då.
Mm.
Och de hade ju såklart tjänstefolk, bland annat en nanny som heter Betty Go. Och hon fick nu ansvaret att ta hand om lilla Charlie Junior här när han var sjuk. Och hon hade koll på honom i the nursery, alltså lilla barnkammaren som var beläget på andra våningen i den här fastigheten. Hon gick och tittade till honom titt som tätt under kvällen. Och klockan 20.00 när hon gick in, då låg han i sin lilla crib och verkade må bra. Men nästa gång, klockan 22, när hon skulle gå in för att kontrollera honom igen, då var sängen tom.
Ah, fy fan. Det här är en av mina liksom...
mardrömmar.
Att bli levande begravd i en.
Ja.
Och att liksom hitta en tom barnsäng.
Ja, är
liksom en. Det är typ de två som är så här, som kan vid vilken tid på dygnet skapa total chills.
Mm. Jag håller med.
Mm. Ja,
och det är då man gärna lutar sig mot statistik och konstaterar att det är extremt ovanligt i Sverige.
Ja.
Där vi bor i alla fall, tack och lov. När Charles Lindberg får veta att sonen är försvunnen, så ger han sig naturligtvis direkt ut i närområdet för att leta efter honom och eventuella spår efter en kidnappare. Och det han möts av då, det är en stege som finns då i anslutning till den här fasaden vid barnkammaren.
Mm.
Och ett handskrivet brev som låg på fönsterkarmen. Och på knackig engelska så stod det att om föräldrarna vill se sitt barn igen så skulle de betala $50,000 i lösensumma. Mm. Och Lindbergs spontana reaktion var att ja, det ska vi göra. Och han var väldigt noga med lokala polisen här, att han ville inte att några gripanden eller några andra insatser skulle ske med annat än att han själv fick fatta beslut om att betala lösensumma eller ha dialog med kidnappar och så vidare. Nåväl, polisen anlände och började granska ägorna här. Problemet var ju bara att det här blev snart liksom allmänt känt i omgivningen. Och det tillströmmade folk. Han var ju så att säga en nationalhjälte som hade lyckats med den här ensamseglingen. Så det här var ju såklart nyhetsstoff som attraherade en mängd människor. Och problemet med det var att man på den här tiden inte tyckte det verkade vettigt att spärra av ägorna här. Så förmodligen så var det en hel del spår som gick förlorade på grund av att press kom till fastigheten och grannar strömmade till och allt det här. Charles Lindberg beslutades för att betala den här lösensumman, och det sägs att han ska ha fått hjälp av maffian att få fram snabbt $50,000 som ju är en ansenlig mängd pengar, och särskilt vid den här tidpunkten. Men trots detta så dök inte pojken upp, och man fick inte heller kontakt med någon kidnappare än på en stund. Och han väljer då i nästa steg att gå ut i riksmedia och släppa ett meddelande till sina kidnappare. Eller till pojkens kidnappare. Och detta sker. Och han får några dagar senare tillbaka ett handskrivet brev som man kan spåra till Brooklyn. Det skulle vara postat där. Mm. Och det löd så här. Och nu ska jag försöka återge det då på lite knagglig engelska.
Ja, vad spännande.
Ja. Don't buy afraid about the baby. Two ladies keeping care of it day and night. Inga punkter, det är massa stavfel och... Och sådär. Och brevet varnade också familjen att hålla out of the case, fast man har felstavat case, så det stavat med två C. Kasse. Och att framtiden skulle utvisa where to deliver the money.
Okej. Ja, det är inte en native English.
Det är det inte.
Nej.
Det kan man snabbt konstatera. Mm. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som jag vet har lite så här kläm på strategier vid kidnappningar och så. Jag vet inte om du kan eller vill prata om det. Men är det en god idé att så att säga gå kidnappare till mötes snabbt och ogenomtänkt så att säga? Ur någon slags strategisk synpunkt?
Alltså ogenomtänkt är ju aldrig bra. Det är ju jävligt trixigt vid kidnappningar. Det är inte alltid bara som ett rakt spår att nej, vi förhandlar, vi gör ingenting med kidnappar, vi förhandlar ingenting utan låt polisen sköta det. När jag jobbade då på ett bolag där man höll på en hel del med människor som hade en mer extremt kapitalstarka människor. De var ju oftast rädda att deras barn skulle kidnappas och sen skulle då pressas mamma och pappa på pengar. Och då sa ju vi att det är en god idé att bromsa in och tänka till lite innan man kanske ringer polis. För polisen måste på något sätt ta över och dra igång. Så att det finns inte ett facit som går att applicera på alla case alltid hela tiden.
Nej.
Däremot så är det, och dessutom så är det väldigt ovanligt med liksom, faktiska kidnappningar. Det kan vara tigerkidnappning under kort stund medan jag kommer åt någonting. Det kan också vara falsk kidnappning. Och så att få hjälp att navigera, skulle jag säga, av någon som inte befinner sig i djup affekt.
Just
och det gör man ju själv.
Ja, men alltså man kan ju lätt relatera till känslan att det är klart som fan jag betalar på en gång så jag får mitt barn tillbaka.
Och gör man det liksom på en gång, supersnabbt och så vidare. Skulle jag ha varit kidnappare då, då hade jag tänkt att det här var ju easy. Jag kommer inte bara släppa ungen då. Får du fram så mycket pengar på så kort tid, ja, då kommer jag garanterat säga, ja, du trodde det var klart. Mm. Det där var steg ett.
Intressant.
Så att det finns lite räv och rackarspel och strategier i det där. Ja. Men hjälp behöver man ha. Man ska inte försöka navigera i det själv. Det är direkt dumt.
Väl talat.
Mm.
Fynd på brottsplatsen då ska vi prata lite grann om innan vi går på första pausen.
Ja.
För det första så stod fönstret på andra våningen på vid gavel. Det var ju fönstret då till barnkammaren. Anslutning till fönstret så låg också en stege. Som man ganska snabbt kunde konstatera såg lite hemmasnickrad ut. Det var liksom inte samma avstånd mellan stegen på den och sådär. Och den var ihopfälld, eller vad ska jag säga, den var i tre sektioner. Så den var liksom delbar, så att man lite smidigt kunde transportera den. Man såg också att det fanns färska skrapmärken och isättningsmärken både i jorden nedanför fönstret men också liksom uppe vid fönstret, vid fönsterkarm och nisch och sådär. Och man tolkade det här som att stegen var central, hade varit central för att helt enkelt komma åt lilla pojken. Man fann också en skruvmejsel med trähandtag. Man fann ett ganska risigt men ändå fotavtryck färskt i jorden nedanför fönstret. Man sökte såklart spår även inne i barnkammaren, men man hittade varken blod eller fingeravtryck. Men däremot lite lera som man tolkade kom från marken nedanför. Och så var det då den här lappen om där man krävde pengar. Och det var vad man liksom hade att utgå ifrån. Och ganska snabbt så fick man ju känslan utifrån texten då i det här brevet att kanske är det fråga om en kidnappare här som har, i vart fall har varit delaktig i detta och som inte behärskar engelska som första språk, så att säga. Nåväl, det är ju många nu som vill hjälpa till också, för det här är ju ett nationellt trauma det som har hänt. Så människor från hela världen kommer att höra av sig.
Jag får lite såna här flashbacks. Vad hette hon, flickan som försvann från en lägenhet i Portugal? Madeleine någonting.
Ja, Madeleine
McCann.
McCann.
Ja.
Just det.
Alltså det här, och då, för det var ju för fan runt på nyheterna.
Ja.
Så man blir ju väldigt engagerad.
Men verkligen.
Kommer du ihåg den här gamla låten med Soul Asylum, Runaway Train?
Ja.
Nej, men alltså, jag kan typ inte titta på det.
Det är så sorgligt.
På den. Ja, det är så sorgligt.
Jag tycker vi gråter ut lite under en paus.
Det gör.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Anna håller på och tar oss igenom ett hemskt ärende med en bebis som är försvunnen. Ryktet har spritts och många vill hjälpa till.
Ja, bland annat så ville Arthur Kohler hjälpa till. Och det är nu vi börjar smyga in mot det kriminaltekniska som jag tycker är väldigt spännande här.
En klen.
Kohler var alltså träexpert. Och när han hörde talas om den här stegen så kände han att här kanske jag kan göra en insats. Han hade nämligen varit involverad i kriminalfall tidigare. Bland annat ett mordärende medels sprängning. Och där han kunde så att säga identifiera ett emballage till en bomb till en viss plats. Och säga var den hade producerats och sådär. Så han kände att här kanske jag kan hjälpa till. Och han fick också möjlighet att få titta närmare på den här stegen. Och då fick han först, man ville inte skicka hela till honom på ett bräde, utan han fick först delar av den. Och utifrån det lilla material han fick först så kunde han konstatera att stegen utgjordes av i vart fall 4 olika träslag. Han noterade också färgade fiber i träet. De skulle tyvärr visa sig senare komma från en filt som polisen hade använt att linda in stegen i. Så det var ju lite synd. Jaha. Men han var ju liksom rätt på det här i första läget. Och ganska snart så skulle han få hela stegen skickad till sig. Mm. Så han fick ändå liksom ett förnyat förtroende utifrån de här första iakttagelserna. Och här kunde han konstatera...
En fråga.
Ja.
Hur ofta du som kriminaltekniker, du är ju så att säga hyfsat bra på väldigt mycket. Och sen finns det ju experter in-house som är ännu bättre på ballistik, bomber och granater. Medan du har liksom en övergripande kunskap om det mesta. Men hur ofta använder sig kriminaltekniker av... Jag menar, det finns ju inte en hel tidsanställd polis som är träexpert.
Nej, Det där det inte gör.
Hur ofta använder ni det av experter outhouse? Och låter dem vara sakkunniga?
Ja, så jag skulle säga att det är inte jätteofta. Därför att det är ändå ganska... Alltså det här är ju en spårtyp som är tämligen ovanlig. I alla fall idag. Med hemmatillverkade
steg. Ja, men skit i trät. Olika experter.
Det jag menar är att vi har den samlade kunskapen rörande liksom de vanligaste spårtyperna. Sen händer det ju då ibland att det blir något sånt här lite udda variant. Och det finns ju ingen prestige. Vi tar ju gärna hjälp utifrån. Men jag skulle inte säga att det är särskilt ofta ändå. Men det händer.
Ja.
Det händer. Och det vi pratar om här, det är ju alltså en dendrokronologisk träanalys. Som ska ske. Nej men alltså sug på ordet. Dendrokronologisk träanalys. Alltså det här är ju som porr för mig alltså. Jag tycker här...
Dendrokronolog på visitkortet.
Ja, precis. Han skulle ju då titta närmare på den här stegen. Och det tog honom bara någon vecka att dra ganska viktiga slutsatser om den. Han kunde konstatera att stegen var hemmagjord. Den var ganska tunn och lätt att och möjlig då att transportera med stor enkelhet. Den var byggd i 3 sektioner. Den hade 11 steg. De här stegen var obehandlade. Alltså inte förnischade eller på något sätt förnissade heter det. Och inte så att säga, vad ska jag säga, fabriksgjorda och inte gjort med någon större omsorg liksom. Och de hade vissa av stegen ganska stora mellanrum, upp till 55 centimeter. Och det är ju en stege som är ganska svår att gå på, om det är så stora mellanrum mellan planen.
Mm.
Men de uppvisade inget större slitage. Och han kunde identifiera flera olika träslag, som sagt, bland annat Douglasgran, den gamla godingen.
Oh, ja. Fin golv.
Ja, verkligen. Han kunde notera att på vissa av de här stegen så fanns det gamla spikhål. Vilket han tolkade som att det här var trä som kanske var återanvänt. Han kunde bedöma ålder på vissa av de här stegen. Alltså träåldern. För han kunde titta nu på årsringar i trät. I ändträt. Och han kunde också urskilja ett väldigt specifikt mönster från hyvling. Han kunde också bedöma hur mycket träet hade krympts sedan det införskaffades. Han kunde titta på kvisthål och kvistar och göra bedömningen hur dyrt materialet hade varit när det införskaffades och vad det hade tänkts att användas till. Och där han drog slutsatsen att vissa delar av stegen var trä som var billigt och som tjänade vanligen till stallgolv eller förrådsgolv eller vindsgolv. Så alltså han genererade så mycket spaningsinformation utifrån en analys av denna stege så att man får ju ståpäls, Ljungdahl.
Va? Ja, ja, det är otroligt.
Ja, han tittade på materialet och kunde konstatera att vissa kom från samma källa, alltså samma träleverantör, och hade passerat igenom samma typ av planhyvel. Och där en av 6 knivar måste ha varit trasig, för den orsakade ett upprepat mönster i hyvlingen. Så då hade de...
Okej, det är coolt.
Alltså, du förstår ju. Och det här resulterade i att man nu började spåra olika leverantörer av trä. Och, ja, det satte ju igång nu utredningen på riktigt. En annan individ som också ville hjälpa till, det var den gamla rektorn Dr. John Condon. Som skulle komma att skriva ett brev i Bronx Home News, som är en tidskrift. Där han själv erbjöd kidnapparna, han tyckte det här var så sorgligt hela det här ärendet, så han erbjöd kidnapparna nu $1,000 utöver de pengar som kom från familjen Lindberg.
Det är mycket på den tiden.
Ja, men det är det ju, verkligen. Nästa dag fick han ett svar på den här uppmaningen. Och uppmaningen då, eller svaret han fick var: get, med 2 T, get the money från Mr. Lindberg och avvakta further instructions. Och Condon hade naturligtvis kontakt med Lindberg. Och Lindberg menar ju att jag har pengar redo Så det kan du hälsa tillbaka till kidnapparna. Han blev någon slags mellanhand här, eller vad man ska kalla det. Mm. Och 1-3 så ringer det en dag på Kondons dörrklocka. Och då är det en man, en taxichaufför, som överlämnar ett brev som han har fått i uppdrag att lämna på den här adressen av en annan man. Och det visar sig vara då från kidnapparna. Och Kondon uppmanas ju nu då att ta sig till en viss adress och där träffa en man för överlämning av pengarna. Men nu var ju familjen Lindberg ville ju ha bevis på att bebisen var vid liv och sådär. Och ja, han tar sig till den här platsen, han möter upp mycket riktigt en man efter många om och men som var maskerad. Och den här mannen bröt vad Kondon uppfattade med tysk accent. Mm-hmm. Och Kondon var ju tydlig nu och sa att ja, jag fick ditt meddelande. Han frågade då på tysk accent, did you got my note? Did you got it, my note, sägs det att han till och med säger. Ja. Kondon svarade då att ja, men jag kommer inte överlämna mer pengar förrän jag har fått se bevis på att pojken lever. Då vänder mannen på klacken och drar därifrån.
Jaha.
Mm, det är lite intressant. Ytterligare några dagar senare så kommer ett paket hem levererat till Kondon. Vilket visar sig innehålla en grå liten ullpyjamas. Och det här är ju sorgligt. Det är alltså samma pyjamas som pojken ska ha burit den natten eller kvällen han försvann. Och nu fick Lindberg panik alltså och kände att nej, men jag betalar en ny lösensumma utan krav på att få se honom. Han hängde väl upp allt hopp på att den här kidnapparen ändå var ärlig. Och det skedde då ett nytt möte mellan Kondon och den här mannen, och det överlämnades nu ytterligare 50 000 dollar. Och i retur så fick de nu ett brev som sa att pojken skulle finnas ombord ett fartyg kallat Nelly. Och gissa vad Lindberg gjorde då? Ja, han gav sig naturligtvis upp i luften för att leta efter ett fartyg som överensstämde på beskrivningen. Men det hittades aldrig något sånt fartyg. Så ja, det pågår ju såklart nu då lite parallella utredningsspår. Dels så håller man ju på med den här undersökningen av stegen. Dels så har man ju en del handskrivna nu brev och lappar och sådär. Och man har en idé, en början ändå på en profil. Sannolikt inte en native American utan kanske en tysk mansperson man eftersöker. Man kan också se att det är via dokumentanalys samma person som har skrivit de här lapparna och breven. Ja. Och sen jobbar man ju vidare med de här träleveranserna. Det man också har gjort naturligtvis, det är ju att man har märkt de här sedlarna som har betalats i lösen. Så att man vill ju också försöka spåra dem. Mm. Den 12 maj 1932 så ska den här historien ta en liten ny vändning. Fortfarande har man ju inte sett några livstecken eller sett bevis på att bebisen är vid liv, tyvärr. Och ganska snart nu då här så ska det bekräftas att han inte heller är vid liv. Det är nämligen så att det är en truck driver här, William Allen, som stannar utanför Mount Rose i New Jersey för att kissa, lätta på trycket helt enkelt. Och när han står där i dikeskanten och tittar ner så ser han en fot som sticker upp ur marken. Och det här ska visa sig vara då pojken Lindberg. Och obduktionen av pojken visar att han troligen har dött av ett kraftigt slag mot huvudet. Och man börjar ju fundera här nu på, för det var nämligen så här också att stegen, jag tror inte jag sa det, men stegen var trasig ett steg. Så möjligen, en hypotes var ju att den här kidnapparen kan ha ramlat eller fallit ner eller tappat pojken från höjd ner i marken. Och att han faktiskt avled ganska snart efter att han togs ur sin vagga. Det ska också sägas att det har spekulerats efterhand om den här identifieringen av pojken, hur den faktiskt gick till. Men man får väl ändå utgå från att de var så pass säkra att det är något slags efterspel där man kanske ifrågasätter det här caset på något sätt. Åter till utredningen då. Man hade ju inte ännu några egentliga konkreta misstankar om vem som skulle ha haft intresse av att föra bort pojken Lindberg. Det är klart att man förstod ju att han var ju ett, vad ska man säga, tacksamt offer i meningen. Lite utifrån det du nämnde tidigare, att det här är sonen till en hyggligt framgångsrik och kanske till viss del förmögen man som skulle kunna tänkas få fram pengar och betala för att få sitt barn tillbaka. Så det är klart att han var väl utsatt i någon mening. Men när man kartlade då liksom individer runt om familjen här, så visst, det var väl några namn som var intressanta, bland annat den här nannyns norske faktiskt pojkvän kom att bli huvudmisstänkt under ett antal veckor här. Finn Henrik Johansen heter han. Jag vet egentligen inte vad man byggde liksom caset på. Mer än att det var några turer kring förehavanden här, alltså Johansens förehavanden dagen efter pojkens försvinnande. Han ljög i förhör om vad han hade gjort och han liksom hade betett sig på ett sätt som man tyckte verkade misstänksamt, och Betty om någon hade ju information om var de befann sig den här aktuella kvällen, att de inte lämnade sitt sommarhus utan faktiskt fanns kvar på den här adressen och så, vilket gjorde att man tänkte att det kanske var fråga om ett insiderjobb det här. Och det fanns också tankar om att det kanske skulle ha varit fråga om ett samarbete då mellan Betty och den här Henry. Men han förnekade ju till inblandning av detta, och även Charles Lindberg deltog i förhören med Johansen. Ja, det var tydligen okej på den tiden. Ja. Det som hände var att han skickades till Ellis Island för en tid och sedan uppmanades att lämna landet. Han befann sig trots allt i USA illegalt. Och han lämnade landet och han skulle aldrig sen se sin älskade Betty igen. Utan det var väl hans sätt att undkomma det här jobbiga att bli misstänkt för det här bortförandet. Även Lindbergs hushållerska kom att misstänkas av samma, eller utredas i vart fall, av samma anledning. Att hon också hade kunskap om var familjen befann sig, var pojken befann sig i huset och alla de här sakerna. Och det här sägs ha tagit så hårt på Violet Sharp så att hon faktiskt tog sitt liv efter att ha varit, om än tillfälligt, misstänkt för att ha bidragit till detta. Eller varit delaktig i det. Men så var det ju det här med sedlarna som man nu också började hålla utkik efter, som man förväntade sig skulle kunna dyka upp lite här och där. Det var ju så att det var ju ganska mycket pengar som var i omlopp från de här lösensummorna. Och man hade ju naturligtvis skrivit ner alla serienummer på sedlar. Och man skickade ut, polisen skickade alltså ut 250 000 kopior av denna lista på serienummer till alla tänkbara olika affärer och verksamheter i New York. Och president Roosevelt.
Otroligt.
Ja, förstå vad det här har inneburit för insatser. Och det här är ju alltså 100 år sedan. Man måste ändå säga att det är ett ganska offensivt utredningsarbete som har bedrivits. President Roosevelt, han beslutade att sedlar från den här kidnappningen skulle förbjudas till och med. Och att det var förenat med höga straff om man befattade sig med de här sedlarna. Och en belöning gavs till och med om man rapporterade in till myndigheterna, om man stötte på dem. Och det var detta som skulle resultera i ett genombrott ganska snart faktiskt. Och nu är vi framme i september 1934 när det är en anställd på en bensinstation.
Det är en reflektion. Ja. Det är inte alla som är riktigt lika inför lagen och samhällets resurser. Nej. Inte då, inte nu. Den här typen av man ur hus.
Just det.
Sker ju inte så att säga vid alla familjetragedier.
Det gör det verkligen inte.
Nej.
Det gör det verkligen inte.
Nej.
Man kan ju tänka att alltså Lindberg hade ju tajta kontakter i liksom maffiakretsar också, och det är väl ingen hemlighet att många i Capone liksom släktet också hade visst inflytande inom polisen och poliskåren. Nej. Så att ja, det finns säkert mer att gräva i här för den som är intresserad. Men det är ju då en mackanställd som alltså får ta emot sedlar från en bilist som har tankat med de här sedlarna, eller betalat med de här sedlarna. Och den här mackanställde skriver alltså ner registreringsnumret på nummerplåten på den här bilen. Och skylten kunde spåras till en Bruno Richard Hauptmann, vilken visade sig vara en tysk snickare.
Jaha, ja.
Ja. Som bodde alldeles nära de här platserna där lösensummor skulle byta händer och så vidare. Sagt och gjort, Hauptmann grips.
Förlåt, men... Ja, förlåt. Jag bara... Nej.
Vadå?
Jag slungades tillbaka till 94, Maldiverna. Aha. Då fick jag... Jag blev alltid hopparad med en tysk som hette Bruno, som var manodepressiv. Han var min dykpartner och jättejobbig att dyka med, för han försvann alltid under vattnet. Nej. Så jag slungades bara tillbaka när jag alltid fick leta efter min dykpartner. Du kan gå vidare nu, Anna.
Okej. Okay. Ja, men jag har skrivit upp till min carebook här. Allt du har sagt, sista minuten. Hauptmann, ja. Han var ju av tysk börd. Han hade lite små brott på sitt samvete, men inga liksom stora grejer egentligen. Men han hade då tagit sig in olagligt i USA och försörjde sig som snickare. Han var gift med en tysk immigrant, en kvinna som bodde i Queens. Man gör nu en husrannsakan hemma hos Hauptmann. Och i garaget så hittar man $14,600 med serienummer som finns med på den här listan. Alltså lösensummesedlar.
En jävla jackpot.
Ja, det får man väl ändå säga. När man går upp på vinden, de här poliserna, så gör man intressanta iakttagelser och kallar då på den här träexperten. Den dendrokronologiska träexperten. Som gör sin egen lilla platsundersökning här med hjälp av delar från stegen. Och han kunde se alltså att det fanns delar från stegen som överensstämde med träslagen på den här vinden. Och jag har flera artiklar kring detta, oerhört intressant. Alla träanalyser finns redogjorda för i en vetenskaplig artikel som vi kan länka till i något inlägg kanske på.
Alltså du skickade din skärmdump till mig.
Ja.
Jag ska ju avslöja att jag kanske inte så klickade och zoomade.
Är så
det
såg besviken.
Ut som... Ja, ja. Det, ja. Ja, jag ska göra det sen. Men när du lägger den på Instagram.
Ja, utan att dra alla fynd så kan man ändå se att han har alltså kunnat hitta överensstämmelse mellan alltså kurvaturen i en planka. Alltså den kommer formförändras alltid lite. Kurvaturen, årsringar, vidden, dimensioner, spikhålens storlek, position, djup
i balt
och så vidare. Man fann även hyvlar som man tog i beslag och kunde se att delar på stegen uppvisade ett identiskt hyvelmönster avsatta med den här hyveln. Alltså, får du inte lite ståpäls, Ljungdahl, ändå?
Jag får ståpäls och jag får också urtikaria för den här jävla... Nej, absolut inte. Jag tycker att det är ball. Det här är en riktigt ball kunskap.
Mm.
Och senast idag läste jag någon jävla tokidiotisk ledare där någon sa att det inte borde finnas slöjd, musik och bild och sådana kunskapsämnen i skolan. Jag höll fan på att få en hjärnblödning. Sett till det här så absolut. Ja. Det här är coolt.
Jag tycker coolt det är coolt.
På riktigt.
Mm. Det ska ju nu snart kallas till rättegång. Och den här rättegången har jag alltså i modern media jämförts med O.J. Simpson-rättegången med flera extremt uppmärksammade, så som då en av liksom århundradets rättegång. Hauptmann förnekar all involvering i det här fallet, men bevisningen mot honom är övertygande.
Ja, då vill vi höra allt om den och det gör vi efter pausen. Och nu, kära lyssnare i stugor, slott och koja, nu är ni välkomna tillbaka. Nu sitter han där.
Nu sitter han där. På Uno. Inför skranket.
Och nekar. Men det har han inte mycket för.
Nej. Det gör han. Det har han inte mycket för. Den övertygande bevisningen. Och jag kommer dra några punkter. Den här listan är ganska lång faktiskt.
Mm-hmm.
Framför allt. Det som man fäste väldigt stor vikt vid. Det var analysen av stegen. Det var bara den delen av bevisningen genererade så pass mycket övertygande bevisning så att den kanske hade kunnat stå nästintill ensam i slutänden. Men det fanns flera saker som stöttade upp det här. Dels så hade han ju han var ju dömd för lite småbrott tidigare, och när man tittade närmare på det han tidigare hade åtalats för så involverades faktiskt en stege i ett tidigare case. Så att man tänkte att det kanske var...
Du steg.
Ja, visst är det märkligt. Visst är det märkligt.
Jag vill också bara säga så här, det man gör då, alltså man kan ju först så här förankra att stegen som användes där är en stege som har tillverkats med saker och prylar som finns i hans hem.
Ja.
Nästa steg blir ju då för åklagaren att utesluta att någon annan har kunnat tillverka stegen i hans hem.
Mm.
Så att det är liksom en tvåstegsraket alltid. Man är inte liksom hemma bara för man konstaterar att den här stegen är tillverkad i det här rummet av de här prylarna. Det måste också bevisas att det är just du som har gjort det.
Ja, att det är just du som har tillverkat den, men också att det är just du som faktiskt har använt den som ett brottsverktyg vid gärningen. Det fanns
och inte
också...
bara ställde dit den och gick.
Exakt. Det fanns också vittnen som klev fram och beskrev att de känner igen honom som en person som man hade sett runt Lindbergs ägor vid två tillfällen dagarna före kidnappningen. När man tittade och gjorde en handstilsanalys så kunde man se väldigt många överensstämmelser mellan de här olika breven. Bland annat så skrev han bokstaven N och O-n på ett väldigt speciellt sätt. Och det här fäste man också ganska stor vikt vid, tillsammans med att han felstavade återkommande samma ord. Mm-hmm. Och han överhuvudtaget skrev inte på ett sätt så som kan förväntas om man nu har engelska eller amerikanska då som sitt modersmål. John Condon, som fick uppgift att träffa den här mannen, den maskerade mannen, och överlämna pengar. Mm. Han vittnade också i rätten om att den här maskerade mannen påminde röstmässigt och längdmässigt om Bruno Hauptmann. Taxichauffören som lämnade den här första brevet till Dr. Condon, han vittnade om att mannen som hade gett honom brevet påminde om Hauptmann. Hauptmann avslutade så upp sin anställning ett par dagar efter att Lindberg-familjen betalade de första $50,000. Dr. Kondons telefonnummer hittades skrivet på en garderobsvägg i Hauptmans kök. Den här personen som jobbade på bensinstationen identifierade Hauptmann som den person som hade gett henne pengar från, som med serienumret från lösensumman. Och man hittade trots allt 14 600 dollar förseglade i Hauptmans garage. Bevisningen ansågs övertygande och han kom att dömas till döden. Och eftersom han nu förnekade så hårt till detta så gjorde man omtag på fallet. Man drog i flera trådar vad jag har förstått, även långt, långt senare. För det var ju så att han dömdes till döden och kom att avrättas 1936 i elektriska stolen. Och han bemötte några av delarna i bevisningen, bland annat detta med pengarna som fanns hemma hos honom, såsom pengar som låg i den här skokartongen som han hade fått från en affärspartner en kort tid innan han avled i sviten av tuberkulos. Ja, en uppgift som var helt omöjlig att kontrollera eftersom han inte levde längre, den här affärspartnern. Ja, sen har det ju så som ofta sker spekuleras fram och tillbaka, och det har ju skrivits mycket och det har gjorts filmer och böcker och annat på fallet Charles Lindberg. Och många förslag har omnämnts, bland annat att lilla Charles Lindberg Jr. skulle ha varit sjuk i engelska sjukan. Och att man då, att det skulle ha funnits någon slags skam hos familjen Lindberg här, att han var sjuk och hade en pojke med funktionsnedsättning, och att det skulle motiverat honom att iscensätta på något sätt den här kidnappningen. Det är en hypotes som har föreslagit men som aldrig ju har kunnat bekräftas, men som omnämns bland annat i en Netflix-dokumentär om det här fallet. Och ja, där någonstans tänkte jag sätta punkt för det här fallet. Det jag kan nämna är att makarna Lindberg fortsatte att leva sina liv tillsammans under i vart fall ett antal år framöver. De fick sex barn tillsammans. Jag vet att de senare gick isär, han gifte om, så jag tror han fick 4 eller ytterligare 5 kanske till och med barn med en annan kvinna. Och han skulle leva till 1974 och till slut dö i lymfkörtelcancer, 72 år gammal.
Tack Anna, spännande.
Tack själv.
Är det värd att se Netflix eller dokumentären? Är den bra?
Jag har faktiskt inte sett den här sista. Jag har läst bland annat en bok om fallet. Det är några år sedan nu. Nu kommer jag inte ihåg faktiskt vad den heter. Det kan vi också dunka ut på Instagram. Den har ganska många år på nacken, men den är faktiskt väldigt intressant. Och det finns ganska mycket att läsa, bland annat då vetenskapliga artiklar om träanalysen i det här fallet, som jag varmt vill rekommendera.
Men jag kommer att tänka på en sån där gång när jag har utnyttjat en extern expert. Aha. Det var ett case, ja, en tokskalle som gick runt med ett huvud i en hink och hotade sina människor runt omkring sig för att de skulle betala tillbaka sina skulder för att visa att annars händer det här. Ja. Nåväl, efter en husrannsakan hittade vi i alla fall skitmycket frimärken. Mm-hmm. Alltså rulle på rulle på rulle. Oj. På rulle. Och tänkte jag, antingen så är den här någon person som liksom kommit från något rån, eller alltså,
ja.
Det är ju värdehandlingar. Eller så är de förfalskade. Mm. Så då fick jag åka upp till Postnord och möta en frimärkesexpert. Nej. För det finns ju
en
inte...
En filatelist. Eller vad heter det?
Kanske det. Ja, en filantrop.
Ja, men gud vad spännande. Ja.
Nej, men det var så spännande. Man kommer in där, det var ganska så här high tech och så. Och så bara till slut så sista då man går runt hörnet och då står en supertunn person med ett jättelångt, alltså han såg exakt ut som jag tänkte mig att han skulle se ut.
Nej, men vad spännande.
Uttrampade skinnsandaler, pipskägg, tjocka briller med någon så här lupp på ena ögat.
Nej, liksom.
En skjorta som inte har bytt sedan 1800 kallt.
Med lite mjäll på axlarna. Ett tunt lager av vittan bara.
Ja, och luktade liksom kommers. Utan filter. Och han bara jag tror att han ägnade en halv mikrosekund åt.
Ja, han kunde frimärket.
Ja. Han liksom tittade på mig med avsmak. Hur kan du vara så jävla dum så att du inte vet vad det här är? Nej, men sen fick jag liksom, så visade han då massa olika frimärken. Då hade han ju liksom original och kopia av massa sorter. Ah, det var väldigt roligt faktiskt. Och botanisera lite i det. Men det var en typ exempel på extern kompetens som man behöver.
Ja,
ja, verkligen.
Men det,
jag undrar vem som tar över. Ja, men, han lever nog inte idag.
Nej, men jag måste bara flika in. För att de få gånger man har anlitat externa experter så blir man ju djupt, djupt imponerad. Ja. Och även lite förvånad över att det finns så otroligt många så här,
nördar
där ute som man bara älskar
det.
Ja.
Ja.
Nåväl. Hörru du har ju en rövhatt på G, det vet jag.
Ja.
Ja, yeah.
Det har jag.
Men ska vi ta lite samhällsinfo först? Vad har vi?
Gör det.
Vad har vi? Har vi?
Ja, inget.
Nej, men vi kan väl ändå nämna våran Instagram sida Ljungdahl och Ginghede.
Det kan vi.
För vi kan ju smälla ut lite content där. Det här är jag nämligen ganska bra på. Content. Så det kommer ni få se på Instagram.
Jag har väl blockat dig från vårt konto.
Jag vågar inte göra någonting. Jag får bara skäll när jag är inne och velar där. Ja. Men that's it.
Du kommer lägga ut lite foton från det här caset.
Det kommer jag göra. Absolut. Mm. Så får det bli.
Det får du göra.
Och nu vill jag få den levererad till mig som en liten present.
Ja, rövhatten. Det kommer att få. Jag är lite fnissig idag.
Jaha.
Lenas rövhatt.
Ja, men Anna. Ibland har jag ju moments där jag inte är jättestolt över mig själv. Mm. Har du såna moments?
Oh, gud. Varje dag nästan.
Alltså, ja, jag ska ta dig med på en liten resa. Och jag vet inte riktigt. Jag skulle säga att rövhatten är idag 50% jag själv, för att jag är så puckad.
Aha.
Och 50% oj, bedragaren som lurade mig och lyckades.
Nej. Vad har hänt?
Ja.
Berätta.
Jag är bedragen och jag är
what?
Så jag tänkte säga röv.
Har du köpt en cykel på Facebook? På
Nej, men värre. Alltså, jag skrattade här om kvällen. Alltså, jag skrattade så jag var tvungen att byta småbyxa. Det kom droppar alltså.
Okej. Wow.
Jag var runt på nätet. Jag tycker inte så mycket om att gå i butiken, men jag handlar en hel del på nätet och oftast från samma liksom affärer och kedjor och så där. Men sen så du vet när man googlar på någonting, jag sökte på någonting och då dyker upp lite så här bilder.
Ja,
vet,
så man blir lite flödet. Man blir nyfiken.
Ja, och då fick jag, det var en kappa som fick min uppmärksamhet.
Aha.
Ja, och jag tänkte så här, fan, jag var väl antagligen i steget någonstans. Och bara kände så här, jag köper den. Det får bära eller brista. Det var inte jättemycket pengar, men det var inte jättelite pengar.
Men,
det var inte väldigt mycket pengar.
Men var det en annons från, alltså, eller var det en privatperson som sålde, eller?
Nej, det var en butik
en
på
butik.
Nätet.
En butik, okej.
Den har så att säga ett namn.
Aha.
Och det är liksom en .se-butik. Jag kommer inte säga vad för butik, för att ni ska liksom inte... Tittar ni på den här hemsidan med kanske lite mer noggrannhet än vad jag gjorde, då kommer ni mejla mig och fråga mig helt dum i huvudet. För att ni ska slippa det så kommer jag inte ge er hemsidan.
Åh, gud vad roligt. Det här är så olikt dig, tycker jag ändå. Det
ja,
jag
men det
hittills.
Är det som är roligt.
Wow.
Det är så jävla jag som är av grunden så sjukt skeptisk om mig och kring mig. Och så, därför tycker jag att det är lite fräscht att gå på det någon gång.
verkligen.
Ja. Och det gick så, jag tror jag kan ha suttit på typ bussen och skulle gå av nästa hållplats och bara så här, klick, betala, kör. Jag beställer i alla fall en kappa. Den ska vara i ull. Uh-huh. Jag har sett den på bild.
Uh-huh.
Det är en fin liksom ull kappa men lite med så här lång kofta ish.
Mm.
Ja. Mm. Och sen finns det en beskrivning till den, alltså där det noggrant står vad den är tillverkad av och så vidare. Den är skitsnygg. Alltså det är, när den kommer hem.
Oj.
Alltså när den kommer hem och jag öppnar paketet, jag kommer, Anna, bara för dina ögon skicka bild på originalet och så kommer jag skicka en bild på mig.
Ah, men vad spännande, det kom alltså ändå ett paket.
Det är det som är så sjukt. Varför skickar, varför tar de inte bara pengarna, varför försöker de?
Nej.
Så att det kommer hem, tänk dig en mysig ullig kappa. Det som jag plockar upp. Nej, uh-huh. Anna, jag ska gå och hämta den. Du kommer få med när du får se. Jag ska gå och hämta den. Vänta.
Ja.
Alltså, Anna. Den är gjord i typ vax.
Jag tänkte ju säga där. Galon.
Det är som,
är det galon?
Det är som papper. Men är den gjord av papper?
Veta. Wow, alltså. Nej, men.
88% polyester. Står det. Och sen står det inget mer. Så de sista 12%, det vet man inte vad det är.
Nej, men
alltså, den är så hemsk. Och den knastrar. Den är gjord som ett vaxat. Alltså det är ett vaxat papper.
Ja, ja. Det ser ut som en bordsduk. I väldigt fina färger ska sägas.
Nej, men den är hemskt. Den är inte ens rätt. Alltså jag skrattar så jag höll på att dö. I alla fall. Och jag tänker, nej men vad i helvete. Då går jag in på deras hemsida. Det blir bara bättre. Jag går in på deras hemsida. Och sen när jag då börjar läsa. Alltså det är så roligt. Då finns det kontaktuppgifter. Ja. Telefonnumret finns inte. Oh. Till att börja med. Telefonnumret existerar inte. Jag har försökt via liksom Swish. Nej, det finns ingen koppling. Jag har ringt det. Så här, numret har ingen abonnent. Finns inte. Det börjar där.
Får jag bara fråga, har det svenskt säte, så att säga, företaget?
Ja. Det har jag. .se finns det. Och det finns också en svensk adress. Då gick jag in på nätet och kollade svenska adressen. Då kommer man till en plåtbakdörr på nedre botten i ett bostadshus i en mellanstor svensk stad. Klickar man på mailadressen så kommer bara en sån här fel, du vet, när man försöker skicka så kommer det så här Microsoft... Det fel,
finns.
Det här
de
är olevererbart. Nej, mailen finns inte, telefonnumret finns inte, adressen är liksom grovsupprummet på en bostadsrättsförening i mellanstånd. Och sen går man in och läser det finstilt, för nu jag inser att de här pengarna kan jag ju se mig i stjärnorna
ja.
Men så går man in och läser på det finstilta, användarvillkoren. Jag vill bara läsa upp artikel 3, allmänna villkor. Lyssna nu. Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst. Punkt.
Jag dör.
Alltså,
de är ju inte ens oärliga.
Nu kommer det bästa. Om jag tittar på adressen, vem som bor på adressen, vet du vad personen heter efternamn? Apropå att det här är veckans rövhatt.
Det är flera, antar jag, om det är bostads- eller hyreshus.
Ja,
eller?
Det är flera. Ja. Men den som kommer först.
Aha.
Vet du vad personen heter efternamn?
Nej.
Von Ass. Ja, du hörde mig.
Von Ass.
Alltså då tappade jag det. Jag hade ju då Meta och Maria på. Vi hade ju så lång. Jag hade modevisning, jag liksom skärmdump och allting. Det är alltså en Von Ass som bor på adressen. Nu vet inte jag om Von Ass har någon som helst koppling till butiken. Det vill jag med liksom...
Beständighet.
Jag vill noga säga det.
Säga, ja.
För att... det kanske bara är en person som råkar vara skriven. Jag vet inte ens om dörren är, de har tagit random adress. Men när jag upptäcker att liksom innehavaren av dörren som den här butiken går till heter von Ass. Alltså ASS.
Det är ju episkt det här.
Alltså det är
episkt. Det är ju nästan så att man imponeras över, så att säga, förslagenheten, men också det kreativa, ja, hela det här upplägget.
Nej, men alltså, och när man går in på hemsidan, det är så roligt för att det börjar ju bra. Första sidan är skitsnygg.
Ja.
Den ser ut som att det skulle kunna vara typ en vanlig svensk butik. Men ju mer man liksom googlar, går in på de här olika grejerna, alltså det är så roligt. Det är så roligt.
Alltså, herregud. Du förstår ju vilken business, alltså.
Jag kommer inte få tillbaka mina pengar.
Nej, det kommer du inte få.
Jag har en pisseful...
Men frågan är vad du ska göra med kappan.
Jag vet inte. Kan vi göra en tävling?
Ja.
Kan vi på något sätt låta ut den här jackan? Som består av 88% polyester och sen inget mer.
Men du,
det är det som...
Är det inte Musikhjälpen snart? Borde vi inte kunna göra en kul grej av kappan? Dra in så in i hell, skotta mycket pengar till Musikhjälpen. Det tycker jag skulle vara
kanske.
Kul.
Fast frågan är, alltså jag skulle betala för att slippa ha.
Jo, men den är ju, kappan. Den har ju provenians. Det finns ju så att säga en historia här som...
Ja, i och för sig.
Som alla vill ha.
Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis, mejla. Och sen så skickar man till mejladress som inte finns.
Som inte finns. Nej, men alltså det är en del av mig som tycker den här personen eller de som ligger bakom det här är ju smarta. Alltså, de har ju humor.
Ja, men alltså det är nu som jag har min absolut största fråga.
Uh-huh.
När de har fått mina pengar, och det är ju en sån här betala direkt såklart. Då är ju de så att säga win.
Ja,
varför i hela helvetet skickar de en produkt som är har jag liksom...
Men tror du att
är
de...
jag med i någon...
Men jag tänker att de kanske, alltså vad ska jag säga, de förebygger kanske eventuella framtida rättsprocesser genom att ändå kunna hävda sen att... Nej, men alltså,
de skickade en produkt.
Jag har ju ändå skickat. Det är den här produkten som hon har betalat för. Det är ändå... Alltså,
jag kommer nu, as we speak, skicka rätt. Ja, du måste ändå... Jag tycker ändå att du har rätt att se... Fan, kommer jag inte in i... Nej, jag kan inte skicka en bild till dig.
Nej, vad synd. Ja, du får göra det omedelbart. Efter.
Ja, för jag vill ändå att du ska få se... så att säga, originalet. Och diskrepansen som finns däremellan.
Man behöver inte så att säga dendrokronologisk träexpert för att konstatera detta, förstår jag.
Det står, vi strävar efter att erbjuda våra kunder en enastående shoppingupplevelse. Ja, och det har du fått, ska jag säga.
Ja, det har
du. Om du har problem med leveransen eller produkten, eller på annat sätt är frustrerad, vänligen kontakta oss.
Nej, men alltså det här är ju...
Ja, jag älskar dem faktiskt mer och mer.
Det måste man ju ge dem. Här på något sätt får man ändå uppskatta kreativiteten, även om det är surt och blir blåst.
Fan.
Herregud, ja, det finns folk till allt. Helt klart.
Jag tar det som en dyr lärpeng. Jag äter mig en bit humble pie och sen ska jag göra min läxa och återgå till mina tre butiker jag alltid handlar på.
Ja, det låter som kanske en god idé.
Fan.
Trots allt. Ja, tack för den väldigt, väldigt roliga rövhatten idag, tycker jag. Ja. Väldigt, väldigt rolig. Oj, oj, oj. Hörrni,
tack själv.
Ta hand om er och vi hörs och ses. Puss!
Bye.
Podplay, en del av Power Media.